Välkomna till det här avsnittet av Miljörättspodden. Idag är det jag, Aron Westholm, och David.
Ja, David Langlé.
Vi ska ha ett lite, kanske ett lite annorlunda avsnitt jämfört med de tidigare avsnitten. Vi kommer inte vara jättemycket inne i så svensk materiell rätt, utan mer ska vi försöka prata om hur juridiken kan användas för att komma åt olika problem eller fenomen. Sådär. Och avsnittet kommer också att introducera er lite grann i vad man kan göra som forskare inom juridiken. För grunden till det vi kommer prata om idag är en artikel, en vetenskaplig artikel som vi två håller på att skriva. Och så vi tänker oss att vi ska publicera i en då sån här internationell tidskrift som är mycket av det man gör. Det är, liksom, det är som man publicerar sin forskning nu för tiden ofta. Och om man är mer liksom, så det här kan ju vara ett sätt om man är intresserad av, kanske har funderat på att söka en doktorandtjänst eller så senare, så kan man få en inblick i alla fall vad man skulle kunna göra när man gör det här. Och om man är ännu mer intresserad av de frågorna som vi ska prata om idag, som är havs- och vattenplanering eller förvaltning, så kan man också lyssna på en annan podcast som vi två producerar som heter Ocean Governance Podcast. Den är på engelska och vi diskuterar forskning som rör just olika typer av havsförvaltningsfrågor. Nypublicerade artiklar som kan vara intressanta och hur man kan se på dem ur från ett juristperspektiv. Tycker du det var en rättvis beskrivning?
Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt forskningsfokuserad kan man säga.
Ja, det är väldigt lite paragrafer i den. Men idag, det vi ska prata om idag kan väl sägas handla om hur juridiken kan användas för att implementera forskningsresultat eller så från andra fält. Eller vänta, kan man säga det? Det låter kanske lite luddigt.
Jo, men i alla fall delvis så är det väl det. Alltså hur jurister kan vara en viktig del i alla fall i att utveckla och förbättra strukturer för att förvalta naturresurser som vatten i det här fallet.
Ja, precis. Det finns ju väldigt mycket forskning som handlar om hur natur och samhälle hänger ihop och därmed också hur det bör förvaltas, eller både naturen och samhället behöver förvaltas för att nå sådana resultat som man sätter upp eller mål som man sätter upp. Och där spelar juridiken en väldigt viktig roll eftersom det är den som sätter ramarna för förvaltningen. Det är där vi kan liksom få in det här. Så att vi kommer prata lite mer om hur ett modernt sätt att se på förhållandet mellan människor och naturen kan se ut. Och sen kommer vi utgå från ett par olika EU-direktiv för att se också hur det kan se ut när man försöker anpassa juridiken efter den här synen på naturresursförvaltning eller på natur och människa. Och exemplen vi kommer ta då är från vatten- och havsförvaltningen. Då är det främst EUs vattendirektiv eller ramvattendirektiv och havsmiljödirektivet och havsplaneringsdirektivet. Det är de tre direktiven vi kommer prata mest om och hur de hänger ihop och inte hänger ihop och sådär. Men först så tror jag att David får introducera lite den här forskningen som vi har pratat om, som jag pratade om innan. Vi har också nämnt i andra föreläsningar det här med resiliens som kommer upp om igen. Och det här knyter an lite till resiliensforskning. Så att nu kan ni få en lite mer inblick i det helt enkelt.
Ja, bakgrunden till just den här specifika artikeln då som Aron och jag håller på att jobba med, det är att vi har blivit inbjudna av några kollegor från andra länder som ska då ha ett så kallat ett temanummer av en tidskrift som heter Sustainability. Och då bjuder de in forskare som de vet sysslar med eller är bra på olika frågeställningar som de vill ha med i det här temanumret. Och vi har blivit ombedda då att skriva om den sociala dimensionen kan man säga i vattenförvaltningen med utgångspunkt i EU:s ramvattendirektiv. Och kanske framförallt då i vilken utsträckning det finns en sån här social dimension och hur den tas hänsyn till i lagstiftningen och förvaltningen. Och som Aron sa så tar vi ju vår utgångspunkt då i en tanke som har vuxit fram kan man säga under de senaste 20-30 åren. Man kan ju säga att, så att säga, miljöproblem och förvaltning av miljön var ju någonting som slog igenom kanske på 60-talet framförallt, rent politiskt. Jag kanske talas om Rachel Carsons berömda bok Silent Spring, Tyst vår. Och sen hade man den så kallade Stockholmskonferensen som var en internationell miljökonferens i Stockholm då 1972. Så någonstans där så började ju miljöfrågor, framförallt då farliga ämnen som släpptes ut i miljön från fabriker eller kemikalier och kemikalieolyckor och oljeutsläpp till havs och så började uppmärksammas. Fokus var väldigt mycket på liksom miljön och vad händer i miljön. Vilka blir skadorna? Vilka ämnen måste man få bort? Enskilda fabriker? Hur ska man begränsa utsläppen från den här pappersmassaindustrin? Hur ska man se till att det inte läcker stora mängder olja från fartyg som orsakar ut olyckor och så vidare? Efterhand som tiden gick så märkte man ju att det gick inte så bra. En del miljöförstöring, en del miljöpåfrestningar kunde man ju råda bot på genom att minska utsläppen av ämnen till exempel. Men överlag så såg man ju att tillståndet i miljön fortsatt i många fall att förvärras. Och det här hade ju att göra med att det var summan av väldigt många olika miljöstörande mänskliga aktiviteter som då bestämde situationen i miljön kan man säga. Och till det kom ju också att miljön är ju ingenting statiskt. Den är ju helt föränderlig. Vi har årstidsförändringar och vi har massa andra. Vi har en naturlig koldioxid eller kolcykel till exempel som innebär att det är mer koldioxid i atmosfären under vissa delar av året än under andra. Därför att havet och biomassan, alltså växtligheten, tar upp och släpper ut koldioxid och så vidare. Det finns en massa naturliga processer som så att säga ställer till det och gör det svårt för oss att veta vad är det som är orsakat av mänsklig verksamhet eller en viss mänsklig verksamhet. Och vad är naturliga variationer och vad är summan av den skadan som många olika typer av mänskliga verksamheter genererar. Så det här har lett till att man har utvecklat mer det man kallar för integrativa, liksom omfattande modeller för att försöka övervaka naturtillståndet men också att reglera olika typer av mänsklig verksamhet på ett samordnat sätt. Så att man dels förstår, okej, vad är den totala effekten i miljön av olika mänskliga verksamheter? Men också hur bör vi bäst reglera mänsklig verksamhet? Över en rad olika områden och kanske olika geografiska områden också, olika sektorer. För att vi ska kunna uppnå det miljötillstånd som vi har bestämt att vi vill ha. Och till det här så kommer ju då också att om vi ska reglera, eller om vi ska uppnå ett visst miljötillstånd, ja då är det ju mänsklig verksamhet som vi måste påverka. Miljön låter sig ju sällan så att säga regleras. Det är klart att har man förorenade markområden så kan man sanera dem genom att liksom ta bort de giftiga ämnen ur marken eller man kan restaurera en våtmark eller sånt där. I viss mån kan man ju så att säga ingripa och förändra miljötillståndet genom fysiska åtgärder. Men oftast är det ju mänskligt handlande som behöver påverkas. Och ja, då är ju vi människor som är så att säga mottagare för regleringen. Och då dyker upp en massa frågor om acceptans till exempel. Och förstår folk vad det är de förväntas göra? Är de villiga att göra det? Hur vet vi om de gör det de förväntas göra eller inte? Övervakning, kontroll, sanktioner, acceptansfrågor, samordning mellan olika myndigheter och olika regelverk. Kanske är det så att om man förbjuder en industri att släppa ut något visst ämne i sitt processvatten till en angränsande sjö eller flod, ja då kanske industrin hittar på ett sätt att istället släppa ut samma ämne till luften eller till marken och så vidare. Så det har vuxit fram från sent 80-tal, 90-tal kan man säga, ett allt större fokus på att ha ett helhetsgrepp i miljöförvaltningen. Där man både beaktar olika miljö, olika medier, alltså luft, vatten, mark och så vidare. Man beaktar olika mänskliga verksamheter, trafiken, industrin, transportsektorn, mänsklig konsumtion, energiförsörjningen och så vidare. Och att man också då måste beakta de sociala effekterna, de sociala dimensionerna. Hur får man acceptans för det här? Om vi vidtar en viss åtgärd som syftar att skydda miljön, är det så att den kommer att drabba olika grupper i samhället på olika sätt till exempel? Kommer det här att ålägga vissa människor en börda som kanske inte är acceptabel? Eller finns det vissa personer som har väldigt lätt att, så att säga, gå runt och komma undan det här regelverket, medan andra inte kan det? Och vad får det för konsekvenser? Ja, som ni förstår, det finns en nästan oändlig mängd perspektiv man kan anlägga på det här för att få en liksom enhetlighet i reglering och förvaltning. Den här insikten då om liksom hur komplext det här är, det har i den forskningslitteraturen tagit sig lite olika uttryck. Ett sådant uttryck är begreppet socioekologiska system. Eller socialekologiska system. Och det syftar då på just det här att människan och våra sociala system, alltså samhällets olika strukturer och ekosystemen, alltså de naturliga systemen, kan inte på något meningsfullt sätt betraktas och regleras separat från varandra. För de hänger ihop allt så mycket. Vi har ju kommit till en punkt nu när mänsklig verksamhet, alltså det man kallar för antropogen påverkan då, mänsklig verksamhet påverkar i naturen på så fundamentala sätt och har på många sätt gjort det nu under ganska lång tid också. Att det är väldigt svårt att tänka sig liksom naturen i någon slags orört ursprungligt tillstånd. Många forskare, naturvetenskapliga forskare, säger till och med att ja, men det är svårt att hitta det man kallar för referensförhållanden, alltså exempel på någon slags orört naturtillstånd som vi ska då ha som utgångspunkt och sträva efter. För hur ska vi veta vad som är orört när vi har förvaltat och brukat och påverkat naturen, ja, i vissa fall i hundratals eller kanske tusentals år? Men man kan komma ihåg att Medelhavsregionen var ju en gång i tiden täckt med skog i stor utsträckning. Det var ju redan romarna liksom som fällde den skogen och använde. Så det är ju inte något nytt att vi påverkar naturmiljön. Men nu genom industrialismen så har vi här nått liksom nya nivåer. Vi påverkar klimatet, vi påverkar avrinningen av vatten på jordytan. Vi flyttar arter mellan helt olika regioner i världen och så vidare. Så att påverkan har ju liksom nått en global dimension som vi inte haft tidigare. Så det är svårt för att ta dem.
Precis.
Ja,
men att det är svårt att liksom, det här gör ju också att det är så svårt att avgöra vad som kommer påverka en viss resurs. Så att när man försöker titta på hur man ska förvalta sig vatten, så kan man ju tänka sig att ja, men det finns några typer av verksamheter som direkt påverkar det här vattnet. Men om man ska försöka baka in då det här liksom större perspektivet, det sociala perspektivet, så måste man, då ser man ganska snabbt att det är inte bara de här, det är inte bara jordbruket som släpper ut näringsämnen till vatten, utan det är massa andra samhälleliga processer och strukturer som gör att vattenmiljön påverkas. Så vi måste liksom titta mycket bredare än det som är kanske intuitivt, eller det man tänker intuitivt är det här är problemet.
Ja, precis, så är det ju. Och en annan viktig dimension här, det är det som kallas för ekosystembaserad förvaltning, eller ecosystem approach på engelska. Och det är ett, hur ska man säga, ett sätt att tänka, ett koncept som bygger på tanken om att ja, men ekosystem och sociala system måste hanteras tillsammans. Det bygger också på att man måste utgå från det som är specifikt för en enskild plats eller en region. Alltså de naturliga förutsättningar som finns där, de ekologiska processerna som finns, men också de mänskliga verksamheter som finns som påverkar miljön, men också i vilken utsträckning människor är beroende av miljön genom att använda naturresurserna, vattnet, fisken, marken, skogen och så vidare. För det är naturligtvis avgörande för hur man kan reglera verksamheter och vilken social effekt det kommer att få, olika typer av regleringar. Så den här med en ekosystembaserad förvaltning eller en ekosystemansats bygger på att man så att säga ser människan som en del av ett större system som inkluderar naturliga processer och mänskliga sammanhang. Och där finns också tanken att man måste ta med någon slags social dimension här om vilka konsekvenser det får för människor när man förvaltar naturmiljön på ett visst sätt. Så vår forskningsartikel här fokuserar då på vattenförvaltning inom kustvattnen i EU-länder med just tanken att vi ska se vilket utrymme finns i rätten och vilka krav finns i EU-rätten på att man ska ha en sån här integrerad förvaltning där den sociala dimensionen finns med och kopplar an till och ses som liksom sammanflätad med den ekologiska förvaltningen. Är det en bra beskrivning, Aron?
Det tycker jag var en väldigt bra beskrivning. Och också då vad den här sociala dimensionen är för någonting. För att det kan ju bli... ofta kan man kanske uppleva att det är... Ja, men den sociala dimensionen kan vi tillgodose genom att vi har samråd med berörda parter och så får alla säga vad de tycker och sen så kan vi väga in det och så är det klart. Men poängen är väl då att den här sociala dimensionen är någonting mer än det. Och måste ses som något bredare då för att verkligen kunna ta in det här komplexa förhållandet eller vad man ska kalla det. Men precis. Men då kanske jag ska jag börja prata lite om vattendirektivet då och hur det är upplagt utifrån ett ekosystem ansatsperspektiv eller vad man ska säga.
Ja, men gör det. Det tycker jag är en utmärkt ingång.
Mm. För att det här direktivet då, det kom år 2000 och det var, när det kom var det en väldigt ny typ av reglering för att det utgick, istället för att utgå som man traditionellt hade gjort då, utgå från de administrativa system som finns. Alltså det vill säga man lägger upp naturresursförvaltningen utifrån att ja, men här har vi en region eller här har vi en kommun och då får de sköta den här naturresursen. Istället för att göra det så skulle man utgå från naturens förutsättningar. Och i det här fallet då avrinningsområden. Och det handlar om att man delar upp. I praktiken skulle hela Europa delas upp utifrån vart det finns floder och vart vattnet rinner in till, vilka floder då allt vatten som regnar ner, alla bäckar och så rinner till, kan man väl säga. Så att man skulle dela in förvaltningen utifrån avrinningsområden då, så att man skulle kunna, för att de var sammanhängande stora ekosystem, kan man säga. Så och sen skulle förvaltningen liksom skötas utifrån de här områdena istället för förutbestämda liksom existerande administrativa strukturer. Så i Sverige då skapades det 5 stycken nya vattenmyndigheter som skulle administrera vattenförvaltningen då i Sverige är då indelat i 5 vattendistrikt som är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Och varje sånt vattendistrikt har en länsstyrelse som är en vattenmyndighet som ska då administrera liksom vatten, de här vattendistrikten. Inom varje sånt här distrikt finns det flera olika såna avrinningsområden då, alltså det finns ju flera större kanske floder eller älvar som leder ut till havet och som har olika avrinningar då. Och för varje sånt område så ska medlemsstaterna då, i vårt fall Sverige, upprätta något som kallas för River Basin Management Plans, alltså avrinningsområdesplaner som handlar om hur vattnet ska förvaltas i det här området specifikt. Så där har vi liksom en typ av ett liksom planeringsinstrument då. Och sen bryter man ner varje avrinningsområde till, först delar man in det i olika typer av vatten som är att det kan vara en älv eller en sjö eller ett övergångsvatten som är precis mellan liksom hav och söt- och saltvatten. Och så sist då kustvatten. Och när man har gjort det så delar man in det ännu mer och säger för att kunna förvalta det riktigt ordentligt utifrån liksom ekologiska kriterier då, så delar man in det i någonting som kallas för vattenförekomster. Och det är, ja men, kan vara en del av en sjö, eller kan vara en hel sjö som är en vattenförekomst. Det kan vara en del av en älv, liksom. Det kan vara en liten sträcka av en älv, eller så kan det vara ett jättestort kustvatten. De här vattenförekomsterna skiljer sig väldigt mycket i storlek. Jag tror att Vänern är den största, det är liksom en hel vattenförekomst. Och sen finns det liksom, ja men, en 4 kilometer, 3 kilometer liten sträcka av en å. Kan också vara en vattenförekomst. Och i varje sån vattenförekomst så har man då, tittar man på liksom de biologiska elementen eller karaktärsdragen som finns i ett sånt, och så försöker man då, det finns ett mål med det här direktivet att varje vattenområde ska uppnå god ekologisk status. Egentligen inte 2015, men det har inte lyckats för så många, men då kan man få förlängda liksom tider till 2021 eller 2027.
Aron,
Men
är det inte så att
ja.
god ekologisk status ska vara ett miljötillstånd som är inte så olik någon slags tänkt naturlig eller orörd miljö?
Jo, precis, det ska vara liksom, det är ju då de här tillstånden som ska vara någon typ av förindustriella nivåer. Men det finns ju, som du var inne på, finns det ju ganska mycket kritik mot det, eftersom det går knappt att avgöra vad som skulle vara det, och det finns inga sådana områden kvar för att vår påverkan på naturmiljön har varit så stor under så lång tid. Så då, det är mer då ett tänkt opåverkat, det är liksom ett konstruerat opåverkat tillstånd. Och det ska man då försöka uppnå i alla vatten. Det här är ju väldigt, nu blir det ju väldigt liksom grovhugget, det är ett ganska tekniskt komplicerat direktiv och jag kommer inte gå in i alla delar av det. Det finns undantag och sådär, men liksom, nu berättar jag bara vad den grundläggande idén med det är. Men då liksom, det är väldigt tydligt här att man delar upp det efter ekologiska kriterier, så att det är verkligen naturmiljön man utgår från när man delar in det här i vattenförekomster, och man utgår och försöker då komma fram till vad som är god ekologisk status och hur man ska uppnå det. Och det här sker ju då genom så kallade miljökvalitetsnormer som ni kanske har stött på innan. Men då, som ni kanske märker, så är det ekologiska, det är det som är tyngdpunkten verkligen i det här direktivet. Men samtidigt finns det sociala aspekter liksom inbakat i det, och det är då att när man tar fram sådana här management plans, så ska man också ha konsultation med eller samråd med berörda i området. Och det är ganska stora områden som ett sånt här avrinningsområde är, så att det kan ju vara ganska stora samråd. Och sen ska man också ta fram åtgärdsprogram, och där det finns inte lika tydliga krav på samråd där, men i rekommendationerna som EU-kommissionen har publicerat för hur man ska implementera direktivet, så finns det liksom ganska mycket skrivet om att man behöver konsultera allmänheten i alla olika delar av processen av att implementera det här direktivet. Men det har också fått utstå en del kritik för att det är väldigt fokuserat på det ekologiska, och kanske inte, även om man har försökt att förändra förvaltningen till att bli mer så här utifrån ekosystem och så, och då bygga på en modern förståelse, så har man kanske så har väl det här direktivet, kan man säga, gått väldigt långt åt det ekologiska hållet och missat då den sociala aspekten av det. Eller vad säger du? Är det?
Jo, men det kan man väl säga. Sen har väl det här, i viss utsträckning så har ju den här så kallade Weserdomen också gjort det hela lite värre kanske när det handlar om möjligheten att väga in olika perspektiv och aspekter.
Just det. Precis, för det är en dom som kom 2014, va? 15.
15 tror jag.
15 var det, ja. som handlade om en flod i Tyskland, vid Bremen, som de skulle muddra. Och då var det just sådana här miljökvalitetsnormer om det skulle äventyra uppnåendet av god ekologisk status. Och då finns det ju lite olika undantag och sådär, och man försökte tillämpa dem, men då gjorde EU-domstolen en ganska strikt tolkning av direktivet. Och det finns ett så kallat icke-försämringskrav i det här direktivet, att man får inte försämra den ekologiska statusen hos en sån här vattenförekomst. Och, utan att gå in allt för mycket på de tekniska detaljerna, så gjorde EU-domstolen en bedömning av vad som innebär en försämring av statusen. Och den bedömningen var ganska strikt, och det visade också att det här direktivet är liksom tillämpligt på enskilda verksamheter och deras tillstånd i medlemsländerna. Så att det fick en ganska stark genomslagskraft i tillståndsprocesser i Sverige också. Och det kanske förstärkte då den här naturvetenskapliga delen av direktivet. Och ganska mycket forskning har också visat att när direktivet implementeras, så även om det finns konsultationsprocesser, så sen när man tar fram sådana här miljökvalitetsnormer och de här planerna, så sker det ofta liksom, det är konsultfirmor som tar fram det, som har en väldigt stark naturvetenskaplig utgångspunkt, och det gör att man kanske tappar den lokala kunskapen eller sociala aspekterna som kanske finns men kan vara lite svårare att ta på, som kan vara nästan tyst kunskap som är svår att hitta. Och det kanske förstärks då av att det är ganska stora områden som det handlar om också.
Samtidigt är det ju lite knepigt där, för man kan ju säga att mycket av den liksom förändring och förstörande av miljön som vi har sett beror ju någonstans på att man har satt liksom den sociala eller kanske mer ekonomiska dimensionen då först och inte vetat om eller brytt sig så mycket om konsekvenserna för naturmiljön under lång tid. Så det är
Precis.
ju inte bara att man kan liksom backa bandet och säga att nej, men nu ska vi inte tänka på ekologi utan vi ska tänka på sociala dimensioner, utan det handlar ju om en balans och en integrering och att man ändå måste slå vakt om vissa ekologiska ramar på något sätt eller gränser.
Ja, verkligen. Det är ju, om man går tillbaka lite i tiden och pratar om hållbar utveckling som det definierades, av Brundtlandkommissionen i slutet av 80-talet, när de liksom tog fram då den här första definitionen, kan man väl säga, av hållbar utveckling. Så pratar man ju om att det finns tre ben: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Och det finns ju en massa olika syn på hållbar utveckling, och det är ju ett ganska vagt begrepp. Men det finns ju många som hävdar att utan att liksom, om inte naturmiljön och den ekologiska hållbarheten används som en sorts bas varifrån allting kan utgå, så kommer det inte gå att ha ett hållbart samhälle, eftersom vi är så pass beroende av den. Så på så vis kan man ju säga att det här direktivet är ju liksom, även om det får kritik och så vet jag inte mycket miljölagstiftning som har fått den här typen av genomslag och faktiskt ibland i alla fall fungerar ganska bra. Och då måste man ju vara väldigt försiktig när man börjar försöka mixtra med det och få in mer sociala aspekter. För som du säger, så är det ju ofta vi människor som har liksom, att vi har tagit för stor hänsyn till våra egna intressen som har lett till problemen från första början.
Sen finns det ju en annan dimension här, och det är ju någon slags konkurrens mellan olika typer av miljöhänsyn som både kan handla om olika miljöpåfrestningar eller olika skalor liksom. Och där
Ja.
det här direktivet, ja, det är ju du verkligen expert på Aron, det skriver du en avhandling om, men direktivet tvingar en ju på något sätt att ha en väldigt liten skala, att man tittar på den enskilda sjön eller enskilda flodsträckan. Och då kanske man glömmer bort, eller på något sätt tvingas nästan ibland bortse från konsekvenser som uppstår någon annanstans. Även om
Ja,
det skulle
men
vara liksom stora nyttor på något sätt, miljönyttor som uppstår någon annanstans, så räknas de inte riktigt, eller hur?
nej, precis. Det finns ju inom det direktivet finns det ju eller implementeringar, det finns ju några olika sådana exempel som vi kan ta. Det ena är ju vattenkraften som är en klassisk sån konfliktfråga eftersom det är en fossilfri energikälla som producerar en stor andel av vår svenska energi utan någon som helst klimatpåverkan i princip. Samtidigt har vattenkraftverken en jättestor påverkan på den biologiska mångfalden i de vattendrag där man sätter in ett vattenkraftverk. För att det man gör är ju helt enkelt att man sätter ett stopp mitt i en älv och bestämmer vi att så här, men nu kan vi släppa på lite mer vatten, nu måste vi ta ut mer vatten för vi behöver energi och sådär. Man skapar stora sjöar och gör att fisk då, för att vattendragen är viktiga för mycket fisk, för att den lägger sin rom, den leker i vattendragen. Men när man sätter upp sådana här då dammar eller vattenkraftverk så blir det vad som kallas för vandringshinder. Så då helt enkelt stoppar man möjligheten för leken hos fiskarna. Så de här två värdena som båda är jätteviktiga hamnar ju i direkt konflikt och vattendirektivet kan till viss del ta hänsyn till då den här klimatnyttan. Men kanske framför allt fokuserar ju den på den biologiska mångfalden i vattendragen. Och ett annat sådant exempel som jag ju, ja, som David var inne på, så skriver jag om det här i min avhandling. Och det, då använder jag också ett exempel på hur en verksamhet som vill börja odla fisk på ett mycket mer hållbart sätt än vad man har gjort hittills genom att förlägga fiskodlingen på land i ett slutet system så att det liksom inte läcker ut. För i vanliga fall så odlar man fisk i liksom öppna nät i havet där alla näringsämnen, alltså när fisken bajsar så bara flyter det rätt ut i naturen. Och det är mycket lättare för fisken att fly och sprida sjukdomar och sådär också. Men då om man tar upp det på land istället så kan man ju kontrollera och fånga upp alla näringsämnen som kommer ut. Så man kan producera jättemycket mer fisk men släppa ut väldigt mycket mindre. Men då, just i det här fallet så blev verksamheten inte tillåten för att den skulle släppa ut i en väldigt liten sån vattenförekomst och därmed försämra den ekologiska statusen. Så att man kunde inte se till den övergripande nyttan av att få till stånd en sån här typ av verksamhet som skulle verkligen utveckla och till viss del revolutionera då den svenska fiskodlingen. Men eftersom vattendirektivet hade en sån specifik ekologisk liksom fokus på den här miljökvalitetsnormen i den här enskilda vattenförekomsten. Så att, ja, det är ju svårt för lagstiftningen att hantera de här olika skalorna som miljöproblem och sociala problem finns på.
Och den intresserade får vänta till juni, för då kommer din avhandling.
Ja, precis. En kioskvältare.
Ja.
Men jag vet inte, jag kanske inte ska säga så mycket mer om vattendirektivet. Det man kan säga om vattendirektivet är att det ju som sagt gäller också för kustvattnen. Och det är ju det vi fokuserar ju lite på, vad som händer i kustvattnen. För de är ju ur ett både socialt och ekologiskt perspektiv viktiga områden. För att ur ett socialt perspektiv så kan man säga att mer än 50%, eller om det är 50% av EUs befolkning, bor inom 5 mil från kusten. Kustområden har alltid varit viktiga för uppbyggnaden av samhällen, för att det kan ske handel, vi har hamnar, det är sjöfart, turism. Ja, de är väldigt viktiga kustområdena. Det är där väldigt mycket mänsklig aktivitet i havet sker. Och det gör ju också att det är ett ganska högt tryck på naturmiljön där. Samtidigt är kustområden också väldigt viktiga ur ett ekologiskt perspektiv för att det är där många fiskarter till exempel lägger sin rom. Det finns en hög biologisk mångfald och de liksom bidrar med ganska mycket till havsmiljön. Så därför är det områden som är viktiga helt enkelt att förvaltningen funkar i och att man liksom lyckas hantera båda de här två systemen där. Så jag tänker att David, du kan ju prata lite kanske om havsmiljödirektivet då för att
Ja.
koppla an då till kustvattnen.
Ska vi först vara duktiga jurister och tala om hur definitionen av kustvatten ser ut, rättsligt?
Ja, men det är väl rimligt.
Ja, och då är ju det kustvatten är de vatten som ligger mellan själva kusten, alltså stranden, och ut till en sjömil utanför det som kallas för baslinjen. Och då undrar man först, vad är en sjömil? Ja, det är 1853 meter, va? Så att lite mindre än 2 vanliga kilometer. Och vad är baslinjen? Jo, det är ett begrepp som finns inom havsrätten, så det är en folkrättslig begrepp kan man säga. Baslinjen är en tänkt linje som inte finns liksom ute i naturen, utan den finns på kartor och sjökort och så. Den är antingen detsamma som den fysiska kustlinjen, alltså strandkanten kan man säga, vid lågvatten. Eller så kan det vara något som kallas för räta baslinjer, och det är då en linje som man drar längst ut kring en skärgård till exempel. Så de öar som ligger längst ut i skärgården, de kan man förbinda med såna räta linjer, och då utgör de baslinjer. Man kan också dra en rät linje över en flodmynning till exempel. Så från baslinjen, så knappt 2 kilometer ut i havet, så talar man då om att det är kustvattnen. Så det är det området som vi är intresserade av. Och det är ju där det mesta händer liksom, i havet. Det är klart, längre ut finns det ju fiske, och det finns en del olje- och gasutvinning och så när man går till Nordsjön och så. Men i kustzonen är det ju det allra mesta aktivitet.
Och man kan ju också säga att då med den här definitionen av kustvatten så kan de ju så skiljer de sig mycket i storlek. Om man tar till exempel den halländska kusten där det finns ganska få öar så är det går ju den här kustvattengränsen i princip en sjömil ut från strandkanten i say, Falkenberg. Medans i Stockholms skärgård, som sträcker sig väldigt långt ut med öar, så blir ju kustvattenområdet mycket, mycket större. För att det är liksom hela tiden den här baslinjen förskjuts då utåt.
Ja, man kommer ju en bra bit till mot Åland innan man lämnar svenska kustvatten.
Ja, men precis.
Precis, ja. Ja, havsmiljödirektivet då, det kom 8 år efter ramdirektivet, alltså 2008, och är egentligen en del av en större maritim strategi som EU började utarbeta i början på det här millenniet. Och i någon utsträckning så hänger det här också ihop med den ekonomiska krisen 2007-2008. För att då ett av de liksom svar som EU tänkte sig hur man skulle få igång ekonomin igen, det var begreppet blå tillväxt eller blue growth. Och här tänkte man att ja, vi måste utnyttja havet och havets resurser bättre. Havet är så stort och det finns så mycket yta och så mycket resurser, och vi använder så lite av det. Så då har man tagit fram olika planer och idéer om hur man liksom ska kunna använda havet bättre ekonomiskt. Men naturligtvis så var man ju väl medveten om att havet redan var väldigt ansträngt utifrån ett miljöperspektiv. Förorenande ämnen och, ja, som Aron har sagt, livsmiljö, biologisk mångfald som försvinner. De flesta vet väl att tillståndet för till exempel torsken i Östersjön är helt katastrofalt och så vidare. Man ska inte äta fet fisk från Östersjön för den är full med dioxiner och så vidare och så vidare. Så det är många miljöproblem kopplade till havet. Så det här marina direktivet blev som den miljömässiga, så att säga, delen av den maritima strategin. Och det marina direktivet bygger på liknande tankar som ramdirektivet. Man kan säga att i någon utsträckning, eller terminologin, så är de kanske ännu mer utvecklade i det marina direktivet. Så det är skrivet 8 år senare, liksom, och forskningen och så där hade kommit lite längre kanske. Samtidigt så rör vi just nu ute till havs, ganska långt ut från stranden där det mesta händer. Det är ju färre verksamheter egentligen som man liksom har inom det här området och kan direkt reglera. Och sen är det också så att regleringen långt ute till havs. Den har en lång och lite sorglig historia att vara väldigt sektorsorienterad. Och det menar man alltså att man har liksom reglerat en sak i taget. Man har haft en lagstiftning för sjöfarten och den har haft en egen myndighet kopplad till sig och framförallt egentligen en internationell myndighet, IMO, International Maritime Organization, som har varit liksom organet för att fatta beslut om sjöfartens miljöhänsyn i stor utsträckning. Och sen har man haft en annan reglering för fisket som ju då inom EU har varit väldigt mycket centraliserad EU-reglering. Och sen har man regler om kanske olje- och gasutvinning och man får göra sånt och utnyttjande sandtäkter och annat. Så det har varit väldigt dåligt med samordningen. Och det maritima direktivet egentligen innehåller väldigt lite så att säga, konkreta miljöregler. Utan det är ett ramverk, det heter ju också Framework Directive, alltså ramdirektiv. Det är ett ramverk som ska försöka samla ihop massor med olika åtgärder och förvaltningsmekanismer och regelverk och sådär som har med och påverkar havet och havets miljö att göra. Och också skapa ett system för att regelbundet mäta och utvärdera miljötillståndet i havet och formulera mål på ett liknande sätt som i ramvattendirektivet. Men här gör man det då på en mycket större skala. Man talar om havsområden som då till exempel Östersjön är ett sådant havsområde eller marin region där man ska uppnå god miljöstatus. Och god miljöstatus måste ju då förstås brytas ner i olika typer av målsättningar och så vidare. Och man kan göra utvärderingen i lite mindre enheter. Men överlag så är det väldigt stora skalor och väldigt stora processer. Men i grunden är tanken mycket likartad som ramvattendirektivet. Man ska bestämma ett miljötillstånd som man vill ha. Det ska liksom förhålla sig till ett tänkt, naturligt tillstånd. Men man inser att man kan inte liksom ställa krav på att man ska komma ända dit kanske. Men man ska närma sig det tillståndet. Och det kräver åtgärder inom en massa områden. Och de åtgärderna ska då utarbetas och specificeras i olika handlingsprogram. Och sen ska det förhoppningsvis då koppla till andra regelverk. Så att de på något sätt samkörs och harmoniseras mycket bättre än tidigare. Och här har man då 2020 som målår när den här goda miljöstatusen skulle vara uppnådd. Nu ser det väl inte ut som man kommer att ha uppnått den i särskilt många områden i praktiken. Men processen pågår och institutionerna så att säga, mekanismerna finns på plats nu för det här arbetet. Ja, jag tror att det är en tillräcklig beskrivning av det marina direktivet.
Ja, men det låter det som. Jag tycker det man skulle kunna peka på här nu som kanske den uppmärksamme har märkt, det är ju att, ja, som sagt, vattendirektivet, det då delas ju Sverige in i de här avrinningsområdena och fem olika distrikt, och i havsmiljödirektivet har väldigt mycket större skala. De har också olika tidshorisonter där. Vattendirektivet var 2015, havsmiljödirektivet 2020. Och de pratar också om olika typer av status, där vattendirektivet pratar om god ekologisk status och havsmiljödirektivet god miljöstatus. Så de är liksom, de är liknande men de skiljer sig också åt. Det kan ju ibland bli lite förvirrande när det, liksom, det blir så här olika mellan direktiven. Men som David var inne på så...
Förlåt, får jag bara säga Aron, att någonting som ibland kan göra det ännu mer förvirrande, det är att de också överlappar faktiskt.
Ja, precis.
Geografiskt. Men så att båda är faktiskt tillämpliga på just kustvattnen. Men då har man skrivit i det marina direktivet att det direktivet är tillämpligt på kustvattnen bara i den utsträckning som ramvattendirektivet inte reglerar en viss fråga. Eller annan EU-lagstiftning reglerar en viss fråga. Så att marina direktivet får någon slags liksom sekundär utfyllande roll i kustområdet.
Ja, den har jag alltid tyckt är lite diffus om jag ska vara helt ärlig.
Ja, det är du inte ensam om.
Nej, det är väl inte det. Men, ja, men som David var inne på så den här maritima strategin då som EU tog fram, den hade ju också tanken om blue growth, som jag tror nu för tiden man brukar prata om mer som blue economy, att man har gett upp det här growth-begreppet. Men som en del i utvecklandet av det då, den här maritima ekonomin, så kom man också fram till att, precis som David var inne på, havet har reglerats väldigt mycket sektorsvis. Och det har också därmed planerats väldigt mycket sektorsvis. Och på land har vi ju de flesta länder sedan väldigt lång tid haft en övergripande planering av hur mark ska användas. I Sverige har vi ju plan- och bygglagen. Vi har faktiskt ett lite eget system i Sverige där det är kommunerna som står för planeringen av mark- och vattenområden. Så är det inte i de flesta andra länder, utan då brukar det kanske mer ske på regional nivå eller så. Men i Sverige har vi då kommunal planering som är, kan man säga, väl en del av då den här kommunala självstyrelsen som vi har med självständiga kommuner, relativt självständiga kommuner i alla fall. Och den här, för svenska kommuner så sträcker sig faktiskt planeringsskyldigheten över hela kustvattnen, men också det som brukar kallas för territorialhavet, alltså 12 sjömil utanför den här baslinjen. Men som en del i det här med den maritima ekonomin så insåg man också att vi behöver ju planera användningen av haven. Vi ser ett ökat tryck på haven och därför måste vi också fundera på hur vi bäst kan placera ut verksamheter och säga här kan vi ha havsbaserad vindkraft, här behöver vi ha sjöfart, här behöver vi ha naturvård och så. Och det här egentligen följer samma logik som planeringen på land. Den växte fram mycket till följd av industrialiseringen. Att man såg att oj, nu trängs väldigt många människor, vi kommer få väldigt mycket förorenande industrier. Vi måste planera upp det så att det inte uppstår miljö och kanske framför allt hälsofaror. För att på den tiden handlade det mycket om hantering av typ vad heter det, avfall och kloaker eller vad det nu heter, avloppsvatten. Men då samma liksom logik följer planeringen till havs, att oj, nu börjar det hända väldigt mycket här, nu måste vi planera det. Så då tog EU fram ett havsplaneringsdirektiv. Och parallellt med den processen tog Sverige också fram en lagstiftning för havsplanering. Och både den svenska processen och EU-processen började med insikten om att okej, ska vi planera havet så är det väldigt viktigt att vi får med kusten och det som händer på land, för det som händer på land påverkar det som händer i havet. Men under själva processerna av att ta fram direktivet och den svenska lagstiftningen så visade det sig vara politiskt väldigt svårt att få till en övergripande planering för kustvattnen. Och det har att göra med, i Sverige har det väldigt mycket att göra med just det här kommunala självstyret, för att det havsplaneringen skulle bygga på något nationellt, eller i början var det en tanke om någon regional planering, men sen blev det en nationell planering. Och som sagt så har vi den kommunala självstyrelsen och kommunerna planerar sina egna vattenområden. Och då insåg man väl under processen att det kommer vara politiskt omöjligt att planera kustvattnen. För kustkommunerna är ju kustvattnen det som är liksom, eller kustområdena är extremt viktiga, både ekonomiskt och socialt för kustkommuner. Så att då flyttade man ut den idén, eller då den här havsplaneringen till utanför kustvattnen, det vill säga utanför en sjömil utanför baslinjen. Och detsamma skedde i EU-processen. Man började med att säga det funktionella är att vi planerar kust och hav tillsammans. Det är jätteviktigt. Det hade man ett förslag på ett direktiv som skulle ha med det, något som kallas för Integrated Coastal Zone Management, alltså att man integrerad kustzonsförvaltning. Men när direktivet väl antogs så hade det strykts och man sa att direktivet är tillämpligt men inte på de delar av kustvattnen som omfattas av medlemsstaternas egna lokala planering. Där var Sverige, som jag har förstått det, ganska drivande i att få igenom det. Men det gör ju också att det här direktivet är intressant om man ser det ur perspektivet hur har EU-lagstiftning förändrats över tid? Där man kan se att vattendirektivet hade liksom den starka ekologiska utgångspunkten, utgick nästan bara från naturvetenskapliga då parametrar. Sen kom miljödirektivet som också hade en ganska stark koppling till miljön. Och sen kommer det här då, havsplaneringsdirektivet, som också i texten säger att det ska utgå från en ekosystemansats och sådär, och uppnå god, hjälpa till att uppnå god miljöstatus i haven. Men där man tar bort den här ekologiska förståelsen ganska mycket, tycker jag, genom att exkludera kustvattnen. Och det syns ganska tydligt på det. Nu, Sverige är i processen att ta fram sådana här då planer för sina havsområden. Och i den processen så har de gjort en konsekvensanalys av hur kommer då den här planeringen påverka havsmiljön. Och då är det väldigt tydligt när man ser på deras kartor och så, att väldigt mycket av det som påverkar havsmiljön sker utanför det området som nu omfattas av havsplaneringen, eftersom kustvattnen är undantagna. Men samtidigt så är ju det här direktivet, till skillnad från kanske de två andra direktiven, väldigt lyhört till de sociala aspekterna. Man försöker ju få in alla olika sektorer, både miljöintressen men också andra intressen, i den här planeringen. Så på så vis så är det ju egentligen ett direktiv som skulle kunna vara ganska lovande, tycker vi i alla fall.
Och här kan vi ju koppla tillbaka lite till den här artikeln vi håller på att jobba med då, där vi egentligen tänker oss att havsplaneringen skulle kanske kunna användas bättre som en sån här integrerande mekanism för att få in de sociala dimensionerna tillsammans med den ekologiska förvaltningen.
Ja, precis. Det är ju om det nu hade varit så att man hade kunnat ha en havsplanering som var mer över, för att idén med den här ekosystemansatsen och vad man kallar för en holistisk planering, det är att man ska se till hela havsområdena, all påverkan. Och när man då lämnar kustvattnen till den kommunala nivån så får man väldigt lokala perspektiv i planeringen. Det här råkar visst vara också den andra delen av min avhandling. Där tycker jag själv att jag visar ganska tydligt att perspektiven i den kommunala förvaltningen utgår alltid från kommunen. Även om man kan ha idéer om hållbarhet och miljötänk och så är det lokala perspektivet. Och det följer ju av en kommuns uppdrag som är i grunden lokalt. Och på så vis går det ju lite stick i stäv med direktivet. Så om man hade kunnat få havsplanering som var nationell hela vägen in till kusten, då hade man också kunnat integrera väldigt mycket mer av de här sociala perspektiven med miljöförvaltningen och med vattenförvaltningen. För den kritik som vattenförvaltningen har fått, det är ju att ja, men vattendirektivet är kanske bra, men eftersom det inte kan se till några andra intressen och inte heller kan påverka andra intressen, så missar på EU-nivå då vattendirektivet att EUs till exempel jordbrukspolicy eller ekonomiska politik jättemycket påverkar kvaliteten i vattnet. Men det finns inte inbyggt i vattendirektivets system att kunna förstå det. Men däremot så är ju sån här övergripande planering som havsplaneringsdirektivet förespråkar, är ju just till för att försöka se till alla de här intressena. Det är ju tanken.
Vi kan ju nämna att det här är ju ett område där det ändå händer ganska mycket politiskt och rättsligt. I nästan 2 år nu har det suttit en statlig utredning, någonting som heter Miljömålsberedningen, och de har funnits länge, men de får regelbundet nya uppdrag av regeringen som handlar om då hur Sverige ska kunna uppnå sina miljöpolitiska mål. Och nu har de jobbat 1,5 år ungefär på att se hur behöver vi reformera havsmiljöförvaltningen och havsmiljöregleringen för att vi ska ha en bättre chans att nå våra havspolitiska målsättningar. Så att strax före jul nu i år, 2020, så kommer det en omfattande SOU faktiskt som kommer att handla om just det här. Vi får se i vilken utsträckning de vågar ge sig i kast med planering. Jag vet att de har en hel del tankar om hur man bättre ska integrera arbetet mellan olika myndigheter och få bort lite den här sektors- eller stuprörstänket och så vidare. Men det är spännande. Så det här är ett väldigt aktuellt område. Jag har själv varit expert i den här utredningen också. Jag vet att de tänker en hel del intressanta tankar om det här.
Ja, det är ju verkligen superspännande hur man ska kunna få till det där. För att det kan man ju se också i den svenska havsplaneringsprocessen, att Det är, även om det finns en myndighet som har som målsättning att försöka ta in så många olika intressen som möjligt, så får ju de tillbaka kritik från olika myndigheter eller intresseorganisationer. Liksom. Säg de som är intresserade av miljö tycker att förslagen på havsplaner är alldeles för inriktade på sjöfart och kanske vindkraft eller något. Och medan de som är inriktade på sjöfart och vindkraft tycker att ja, men det är för mycket fokus på miljö, ni är en miljömyndighet. Alltså, det är ju väldigt svårt att jämka alla de här intressena, så det behövs ju någon typ av helhetsgrepp och försök. Men det är svårt att flytta sig från ett sektorstänk. Det är det ju. Och det är väldigt svårt att flytta sig, att göra någonting med den kommunala självstyrelsen, för det är ju en grundbult i liksom, den svenska konstitutionella uppdelningen, eller om man ska säga. Så att för staten att gå in och börja planera kommunala områden, det är ju väldigt, väldigt känsligt.
Samtidigt kan man ju, jag håller helt med dig, men samtidigt kan man ju säga att här kan ju också vi jurister spela en ganska viktig roll, därför att en hel del av det här sektorstänkandet och det här liksom snäva perspektivet som olika aktörer och kommuner har, det är ju inte alls alltid som det är någonting som följer från lagstiftningen egentligen. Ofta så finns det ju möjligheter att göra mer holistiska bedömningar och så vidare. Nu pratar vi om WC-direktivet och sådär, eller förlåt, WC-domen och havs- och ramvattendirektivet, och där har man ju fått en lagstiftning som skapar vissa problem här. Men ofta är det kanske inte lagstiftningen i grunden, utan det är mer idéer som utvecklas i förvaltningen, eller som du säger, att en enhet som en kommun på något sätt naturligt anlägger ett visst perspektiv. Då kan man hjälpa det, hjälpa dem med att tydliggöra vad lagstiftningen möjliggör och hitta liksom vägar för att vara mer konstruktiv och inkluderande.
Ja, precis. Det finns ju annan forskning som pratar om just det, att olika institutioner får ett inneboende tänk som liksom växer fram över tid och som blir cementerat, att den här myndigheten eller vi beter oss på det här viset. Och det är ju verkligen någonting som man behöver fundera över verktyg på, hur man ska komma ifrån det och hur man ska kunna få in nya perspektiv och sådär. Men, ja, nej, men det finns jättemycket intressant i det här fältet tycker jag, och jag hoppas att vi ska kunna göra något intressant av det. Och jag hoppas också att vi har lyckats förmedla vad det är vi tycker är intressant för er studenter här.
Ja, det var trevligt att prata med dig om det här, Aron.
Ja, men detsamma. Vi hörs ju på olika sätt. Men er studenter, ja, men vi hoppas att vi har kunnat väcka ett intresse om naturresursförvaltning kanske, men också om havsmiljöfrågor. Det är ju någonting som vi sysslar med ganska mycket här på institutionen faktiskt, så att om det är någonting man är intresserad av så finns det alla möjligheter att prata med oss mer om det och läsa mer den typen av kurser också på fördjupningsnivå.
Just det.
Ja, men tack så mycket för idag då.
Ja, tack så mycket.
Ja,
Ha
hej då!
det bra.